Hej kära radiolyssnare, här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista för januari. Och med mig i studion har som vanligt Mats Lindblom, Liberalerna. Mm. Välkommen ska du vara.
Tack för det.
Vi har 23 punkter på dagordningen. Och jag kör väl igång.
Kör igång du. Mm.
Det är punkt ett då. Kommundirektörens rapport januari 2020.
En tjänstående punkt där. Jag brukar nämna lite saker av vad han rapporterar då. Det finns en samverkansöverenskommelse nu med polisen i det här Nacka, Värmdö, Tyresö polisdistrikt då. Där vi ska ha kommit överens med polisen då om att prioritera ungdomar i första hand och trygghet i andra hand och sen även trafikfrågor då. Men det är väl de två första vi ska ha tyngdpunkter på, ungdomar och trygghet egentligen.
Det verkar som bilisterna har märkt att det inte finns någon polisnärvaro.
Ja, om tittar, det, jämför, det fanns ju med på listan i alla fall.
Okej, okay. Vi gör så gott vi kan, säger vi.
Ja, just det. Sen har vi också upphandlat ett avtal här på meningsfulla aktiviteter för skolungdomar. Det är ett sätt att aktivera då ungdomar i årskurs 4-9 där man kanske inte alltid hittar vettiga fritidsaktiviteter. Då. Och det här ska göras i samordning då med våra lokala idrottsföreningar. Och den som vann det här anbudet var en organisation som heter Idrott utan gränser. Så de ska dra igång redan nu i vårterminen 2020. Så det är väldigt roligt.
Och har du någon aning om exempel på aktiviteter?
Ja, det handlar mycket om sporter, alltså idrottsverksamhet. Då. Och det syftar ju till att minska den här utanförskapskänslan och öka samhörigheten och självkänslan hos ungdomar som kanske inte alltid är stora.
Tvåan?
Jag tänkte ta någonting med på ettan också, för vi måste ju få säga någonting. Ekonomin också, vi har ju ett strålande resultat, det har vi nämnt tidigare här. Men nu närmar vi oss nästan att vi kan summera årsbokslutet här. Men det ser faktiskt ut som vi gått från ett tidigare då, 2018 på ett minus på 24 miljoner till ett överskott nu på över 88. Så vi har alltså förbättrat kommunens resultat på ett år med 112 miljoner. Av det skulle vi då säga att skattehöjningen är ungefär 55, men resten har vi faktiskt effektiviserat fram.
Men fortfarande,
det är väldigt gott inte för fortsättningen sen.
Fortfarande så är det då lite minus på några nämnder och lite bättre plus på andra. Det är inte...
Ja, tittar vi totalt på verksamheterna så går de nästan 20 miljoner plus nu faktiskt. Men det finns ju enstaka områden då som fortfarande går lite back, så det finns alltid att göra. Och sen i det här arbetet då så har vi faktiskt fått en ny förvaltningsorganisation från och med den 13 januari. Och det är för att få bättre styrning och lite effektivisera verksamheten då. Vi har centraliserat mycket av de här administrativa funktionerna då. Och på det sättet så nyttjar vi kommunens kompetenser bättre. Och överlag så hoppas vi på högre kvalitet och bättre service till medborgarna.
Håller vi tummarna. Mm. Då kör jag en tvåa.
Ja. Yeah.
Lokalförsörjningsplan 2020 till 2032. Mm. Det var 12 år framåt,
blickar ni. Ja, 13 faktiskt.
Ja.
Och det här är ett mycket viktigt strategiskt dokument. Va? Det här syftar ju till att få en långsiktigt hållbar planering för kommunens verksamhetslokaler. Alltså det är verksamheter som vi finansierar då. Det har ju förstås med skolor och förskolor, äldreomboenden, gruppboenden, idrottshallar och samlingslokaler och sånt här att göra då. Så det här är ett viktigt underlag för framtida investeringsbehov. Det här är också viktigt att vi har en bred politisk samsyn på också. Det har vi i stort sett. Det finns ju några frågor som oppositionen vill profilera sig på. Men i stort sett har vi samsyn på det här. Och med det här kommer en rad utredningsuppdrag här för att se till att vi då konkretiserar vilken typ av verksamhetsuppdrag vi behöver en mer närtid. Liksom de kommande 3-4 åren kanske också.
Då får jag önska er lycka till med det arbetet då. Du har vi, jag tycker trean och fyran låter att höra ihop sådär.
Så är det faktiskt, ja.
Trean, investering, paviljonglösning, förskola. Lite, ja. Men det kanske förklaras med fyran då. Rivning av byggnader inom fastigheten Forellen 16, förskolan Båten.
Ja, precis. Alltså de här två gör ihop då för att... Så här är det, alltså fastigheten då, den är i kommunal ägo då, den rymmer en förskola som kallas för Båten då. Och i utvecklingen av Norra Tyresö centrum då så har det här pekat ut som en plats för ny bebyggelse. Och förskolan ligger egentligen i vägen för att bygga ny infrastruktur i Norra Tyresö centrum. Bland annat är det sånt som ska försörja den nya ishallen med vatten och avlopp och även kommande bostadsetapper i Norra Tyresö centrum då. Så att det har ju varit känt länge då att båten ska rivas. Men tanken var ju då att man skulle flytta över verksamheten till den här nya förskolan som håller på, eller ska byggas vid Akvarievägen. Men nu håller ju inte riktigt tidplanen därför att Akvarievägen blev ju överklagad. Då. Först i detaljplanen, då tog väl det ett år extra då. Och sen även upphandling då, och då försvann de sista tidsmarginalerna. Så att nu är det tyvärr så att båten måste rivas innan man kan flytta in verksamheten på Akvarievägen. Så därför tvingas vi till att investera i en paviljongslösning nu. Så vi kommer alltså bygga ut förskolans speldosan med paviljonger. Och också fixa ett helt nytt tillagningskök där. Och till en kostnad av knappt 18 miljoner. Och det har varit en del snack om det här på sociala medier och sånt också. Och det är väldigt bra att vi kan få till en acceptabel lösning nu. Det är olyckligt att vi inte kunde följa ursprungsplanen. Men nu går inte det. Det här är i alla fall det näst bästa att vi erbjuder plats på speldosan istället.
5. Ägardirektiv för Tyres och bostäder.
Ja, det är så att de här fastigheterna vid Björkbacken där vi bedriver äldreomsorg i kommunen, de ägs ju då egentligen av Tyres och bostäder. Och nu är det så att vi har fått ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om att från och med 2022 så kan vi inte bedriva äldreomsorg i de här lokalerna. Och nu har vi tagit beslut om att bygga om en del av de här byggnaderna till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik då i framkant. Och för att inte bromsa den här processen så lägger vi nu ett ägardirektiv till Tyresö bostäder som gör att de faktiskt får projektera ombyggnaden då av den här fastigheten Björkdalen enligt ett tidigare kommunstyrelsebeslut. Med det sagt är det ju inte säkert att det är Tyresö bostäder sen som ska genomföra själva ombyggnaden eller ens äga det här på sikt, utan det är en framtida utredning. Men vi vill inte tappa fart i det här, så vi måste göra det på det sättet.
6 och 7. Antagande av detaljplan för strand 1:463 och 1524.
Det är två fastighetsbeteckningar på villafastigheter i Tyresö strand. Båda ligger i närheten av Backsippevägen här, va? Och det är två tomtavstyckningar här som ligger i linje med översiktsplanen. Och det förvaltningen har kollat på nu är att det rent tekniskt går att skapa byggbara ytor här för nya villor. Och det går, så att därför antar vi de här nya detaljplanerna.
Jag hoppar till 8. Upphörande av normalavtal för båtklubbsarrenden. Nian hänger inte upp där.
Det är lite löst kopplat, okay. Men vi tar dem i ordning faktiskt då. Så här, bakgrunden till den här beslutspunkten är att under förra året så pågick ett arbete med att ta fram ett nytt så kallat normalavtal för båtklubbsarrenden i kommunen. Och det var då tänkt att ersätta ett gammalt normalavtal som finns, som gäller idag, som är från 1999.
Vad är skillnaden mellan ett avtal och normalavtal?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, normalavtal är som sorts mall, en sorts basplatta för ett avtal. Sen måste man alltid skräddarsy avtalet lite från de lokala förutsättningar som finns.
Men man har en bas att stå på?
Ja, man har en bas att stå på som man vet ungefär vad det rör sig om. Vissa grundläggande saker finns med här i alla fall. För det är ju så att de flesta båtklubbarna i Tyresö, de bedriver sin verksamhet på mark som kommunen äger. Och för att få det att funka då så måste man ju arrendera marken av kommunen, och för den sakens skull så har man ju ett arrendavtal då. Och det här var ju då ett normalavtal för ett arrendavtal då. Och kommunen uppmärksammades ju för drygt ett år sedan då att det här gamla avtalet från 99, det var ju inte helt oväntat lite ålderstiget och kanske inte höll den kvalitet man förväntar sig idag då. Så därför har man jobbat på förvaltningen att ta fram ett nytt förslag, och det kom också upp för beslut på stadsbyggnadsutskottet här före jul då.
Men alltså, årtal behöver inte vara detsamma som att det är ålderstiget. Jag är från 49 och högsta kvalitet.
Ja, vi lämnar det till lyssnare av, jag tycker, eller hur?
Okej.
Ja, men det i alla fall gick inte få någon majoritet för det förslaget, så att det blev inget nytt normalavtal. Det hade också fått en del kritik då från båtrådet, som är båtklubbarnas paraplyorganisation kan man säga då. Så det gick aldrig igenom utskottet, så att vi får köra en och en istället, att varje båtklubb får själv förhandla fram sina avtal då. Men vi måste slå ihjäl det gamla avtalet, för det är ju ingenting som någon vill luta oss på egentligen. Och det gör vi med den här beslutspunkten då.
Och om jag då går till 9, så har vi ett exempel där då på arrendeavtal med Trollbäckens båtsällskap.
Just det, det kommer då och då såna här nya arrendeavtal med båtklubbarna. Och det här är ett exempel på ett avtal som vi då arbetat fram utan ett sånt här normalavtal i botten. För det gamla dög inte egentligen då. För Trollbäcken här var det ganska bråttom här, för man har fått ett föreläggande från mark- och miljödomstolen om att man har måste ha tillstånd för sin verksamhet. Vilket man faktiskt har underlåtit att ansöka om under många år då. Men i det här nya förslaget så får de en lång arrendetid på 25 år, vilket gör att de då kan ansöka om vattenverksamhet, en ny vattendom helt enkelt för sin verksamhet. Och så passar man på tillfället också att begära tillstånd för att utöka verksamheten med, jag tror att det är drygt 100 platser då.
Tian, försäljning av bostadsrätt på Myggdalsvägen.
Ja, kommunen äger en del bostadsrätter som används främst för såna här LSS-boenden där man anpassar lägenheterna för behov då.
LSS?
Lagen om särskilt stöd tror jag står för. Mm. Och här är en bostadsrätt som i alla fall inte används, så då finns det ingen anledning att fortsätta äga den då. Dessutom så får kommunen in rätt så mycket hyresrätter nu genom avtal med både turistbostäder och privata husvärdar, så att det finns inget behov att sitta på de här. Det är ju inget bra att ha en tom bostadsrätt. Det är bättre att sälja den så den kommer ut på marknaden.
11. Uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudebroleden.
Vi ger här alltså kommundirektören i uppdrag att utreda om vi kan sänka hastigheten på den här leden. Och då funderar man, vad ska det vara bra för då egentligen? Men det är faktiskt så att en hastighetssänkning här, det har en potential att leda till mindre trafik. Det har hänt lite grejer på trafikfronten här nere i Haninge. Vi har ju fått se den här nya stadsdelen Vega växa fram med en ny trafikplats på väg 73. Vilket gör att från stora delar av de kanske mer nordliga partierna i Haninge så finns det fördelar att åka ut den vägen mot stan istället för att köra genom Trollbäcken. Om det dessutom då är lägre hastighet på Gudbroleden så finns det ännu större anledning att ta den andra vägen till stan, vilket då skulle minska trafiken på Gudbroleden.
Men vi har ju inga poliser, kom vi överens om. Det är brist på poliser, de skulle ju ägnas åt ungdomar.
Ja, det är möjligt att folk inte riktigt följer hastigheten ändå, men vi vet ju att sänker man hastigheten med 10 km i timmen så kör också folk 10 km i timmen saktare. Men om de ändå följer hastigheten, det är ju en annan sak. Ja. Sen finns det ju en annan fördel här, det är att vi på det här sättet kan vi minska bullret, för stora delar, eller det finns ju många villägare som är störda av bullret kring Gudboleden faktiskt.
Jag hoppar till 12. Mm. Verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka Tyresö Värmdö 2020. Mm. Är det en brottsofferjour eller är det tre brottsofferjourer?
Nej, det är en jour faktiskt som jobbar i tre kommuner. Då. Och då får de också bidrag från varje kommun med ett antal kronor per invånare. Och vi har beslutat nu höja det här. För ett par år sedan höjdes det från 4-5 kronor och vi ligger kvar på det då. Det som är lite surt här, det är väl att Värmdö bara betalar 3,50 när vi och Nacka betalar 5 kronor per invånare. Så att de snyltar lite på oss här. Så att vi hoppas att Värmdö tar sitt förnuft i fånga och betalar lika mycket som oss. Annars kan det bli problem framöver här.
Jo, men jag menar, man kan väl börja i den änden att kommunerna sinsemellan diskutera vad de är villiga att ge. För det verkar ju orimligt att det ska vara olika.
Ja, det håller ju inte på sikt i alla fall. Alltså. Men egentligen begärde de ju 6 kronor då. Men vi låg kvar på 5 nu i alla fall, i och med att Värmdö också ligger kvar på 3,50. Så är det möjligt att det kan bli en höjning till nästa år. Ja. Det kan jag tänka mig.
Vi håller tummarna. Ja. 13 och 14 verkar höra ihop. Det är svar på revisionens granskning. Dels av Tyresö Bostäders interna kontroll. Det är 13 och 14 är kommunens dokumenthantering.
Ja, vi har ju förtroendevalda revisorer i fullmäktige. De ger ju uppdrag då ibland till någon känd revisionsbyrå, i det här fallet är det Ernst & Young då, att granska lite olika saker. Här har man tittat dels på internkontrollen i Tyresö Bostäder och dels på Tyresö kommuns dokumenthantering då. Och i stort sett så har man tyckt att det här fungerar rätt så bra. Det finns alltid några kritiska punkter, så det är alltid revisionsrapporter. Då finns det anledning att förbättra det, och det här är egentligen svar på det och vad man ska göra. Men det har inte upptäckts någonting, några konstigheter där, utan det är små förbättringar i båda fallen faktiskt.
Kan jag gå till 16?
Ja, 15 har vi också.
Ja, just det, förlåt. 15. Mm. Men den går ju fort, det var därför jag hoppade över den kanske. Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare. Mm.
Det finns ju såna här borgerliga vigselförrättare då. Det måste ingen kommun ha då, för man inte vill gifta sig i kyrkan, så är det alternativ som finns då. När det gäller begravningar så behöver vi egentligen inte ha det i kommunen. Och man behöver egentligen inte förrätta en begravning alltså. Men om man vill ha en förrättad begravning kan vem som helst göra det. Och i synnerhet så kan man ju kontakta begravningsbyråer då. Men av tradition så har det funnits kommunala begravningsförrättare, och Vi tänker väl det att det finns ju de som är intresserade av att utföra uppdraget och det finns de som är intresserade av att få den här tjänsten. Så att vi låter det vara kvar. Däremot så gör vi om ersättning och arbodessystemet så att det här blir mer självfinansierat.
Får man fråga, är det vad kostar att anlita en boilie?
Ja, tidigare kostade 168 kronor i timmen. Och då kunde det, och det är massa förberedelsetid och efterarbete också. Så det kunde bli en ganska dyr historia. Det kostar då kommunen en del pengar. Nu har vi sagt att vi gör en klumpsumma istället på 1400 per uppdrag. Och sen så får man komma överens om med anhöriga och så hur mycket tid man egentligen borde lägga på det här.
Då går jag nu till 16. Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.
Det är kanske inte någon jättespännande punkt, men alla våra avdelningar måste ha en dokumenthanteringsplan. Det har att göra med hur man ska gallra och arkivera saker och ting. Och sen kommer en ny lag här också som föranleder det här. Och dessutom har vi, som vi sa tidigare, ändrat organisationen. Så då måste man också peta lite dokumenthanteringsplaner. Ingenting konstigt egentligen.
Kan man byta ut ordet plan mot rutiner, dokumenthanteringsrutiner?
Ja, de här orden har olika betydelser i den kommunala världen. Om det är plan, rutin, eller riktlinjer, eller policy, eller regler, vad det kan vara. Det skulle kunna göra ett eget program om någon gång, kanske. Jag tror inte jag kan redogöra för det. Men om det står plan här så ska det vara plan. Jag tror inte jag kan redogöra för skillnaden. Nej. Exakt.
Det handlar i alla fall om att det ska finnas några idéer om hur man hanterar de dokument man producerar.
Väldokumenterade processer är det du vill fråga om.
Vad bra. Ja, det är ju inte så viktigt att kommuninvånarna förstår vad ni håller på med.
Jag tror kanske inte det här är det mest intresserade av.
Nej, men det är inte bara just det här ärendet ni använder fikonspråk. Hörru, nu hoppar vi till 17.
Det kan vi göra.
Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjligheter att fullgöra sitt uppdrag.
Det är intressant, för den här punkten den härstammar från en motion som ett antal enskilda ledamöter la i fullmäktige i oktober 2017 faktiskt. Det är ett par år sedan då. Och man var ju bekymrad över varför så många ledamöter hoppade av sina uppdrag i fullmäktige. Och det tycktes också vara att det var främst kvinnor som gjorde det. Så där den här motionen, och den bifölls också av fullmäktige. Och det man ville då var att Tyresö kommun skulle göra en genomlysning av anledningar till varför ledamöter då lämnar sina uppdrag. Och också utreda om det finns några förändringar man kunde göra för att underlätta för folkvalda då att stanna kvar på sina uppdrag i fullmäktige var det här frågan om då. Och Tyresö kommun, förvaltningar gjorde en enkätundersökning här, men det var nästan ingen som ville svara på den här av de som hade hoppat av då. Så det är väldigt svårt att dra några slutsatser då. Men jag tycker ändå att det finns ett ordförandeslåtande här av kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson som jag kan läsa lite vad hon skriver. Hon skriver så här att förtroendevalda lämnar sina uppdrag i förtid är inget unikt för Tyresö utan ett problem som återkommer i hela landet. Och vi kan konstatera nu att anledningarna till att förtroendevalda lämnar sina uppdrag i Tyresö varierar och det är svårt att dra några generella slutsatser. Men frågan om hur vi kan underlätta för förtroendevalda att fullgöra sina uppdrag är fortsatt aktuell. Och därför är det viktigt att vi på politisk nivå funderar på vad vi kan göra för att inte fler ledamöter ska lämna sina uppdrag i förtid. Och vad som krävs för att fler ska vilja och kunna ta kommunala förtroendeuppdrag i vår kommun. Då. Slutcitat då. Så det här är en viktig fråga för den här lokala demokratin. Jag skulle säga själv att vi behöver generellt sett fler politiskt engagerade invånare. Och fler då som går in i partiväsendet och som också har möjlighet att under en tid i alla fall kanske ägna sig åt något sånt här politiskt uppdrag och eller har möjlighet att fullfölja det då. Det skulle demokratin må bra. Men vi har liksom inget recept för hur vi ska lyckas med det. Och uppenbart så gick det inte jättebra då i och med att man la den här motionen för 2 år sedan när många hoppade av.
Ja, vi får se vad framtiden har att utvisa.
Ja.
Ni har i alla fall uppmärksammat problemet.
Mm.
18. Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Det är ju förvaltningen då som redovisar hur det går i de här pågående uppdragen. Och det är också en minneslista över vilka uppdrag som vi faktiskt har lagt. Och just nu finns det ungefär 30 uppdrag på den här listan inom varierade verksamhetsområden. Och i med den här lokalförsörjningsplanen här så kommer det läggas på ytterligare uppdrag i den här listan. Så att, det finns allt möjligt där. Lokalförsörjningsbehov som sagt, miljöprogram. Vi ska göra någonting åt Ubbe kraftverk så vi får fria vandringsvägar för fisk. Och vi ska få tryggare graningsringen. Och vi ska titta på skyfall, hur det kan slå. på våra bostadsområden ifall det regnar väldigt mycket.
Men alltså, nu har ni konstaterat antalet.
Mm.
Det är ju vackert så. Men jag menar, är det någon som har hunnit bli någon panikunge? Alltså, ungefär som den här förra, det hade tagit 2 år att försöka fundera på vad det är för fel på demokratin.
Ja, nej, det finns väl ingen panikfråga så. De försöker vi adressera så fort det går i så fall. Men, ja. men det kan, alltså, kommunal utredning, det kan ta tid. Det kan ta både 1 och 2 år. Alltså. Men det kanske viktigaste är att ändå resultatet blir bra när det väl kommer fram sen.
Mm. 19. Redovisning av pågående och bifallna motioner.
Mm, det liknar ju lite den andra då. Men det är så att man lägger en motion som fullmäktigeledamot, då har man ju rätt att få den behandlad. Den ska ju behandlas inom rimlig tid. Och då finns det i kommunallagen en skrivning om att det ska ta högst 1 år tills den är utredd så pass att fullmäktige skulle kunna fatta beslut om det. Det uppfylls inte riktigt alltid, men just nu ligger det ganska bra till. Det finns väl ungefär 7 motioner som är under beredning. Och ingen har gått över den här tidsgränsen just nu i alla fall.
Och det här med bifallna motioner, handlar det om hur långt man har kommit? Om det man har motionerat om, så har man fått det bifall?
Ja, precis. Så det är två saker egentligen. Ja. Dels alla motioner som överhuvudtaget läggs måste ju behandlas och få ett svar. Och sen kan det ju vara så att majoriteten av motionerna kanske avslås eller anses besvarade. Men det finns en liten mängd också som bifalls då. Och det innebär att man faktiskt ska göra någonting, inte bara utreda, utan det finns någonting man vill i motionen, så måste det genomföras. Och då hamnar det egentligen i samma kategori som det här med pågående uppdrag. Det är ju egentligen, en bifallen motion är ju ett uppdrag från kommunfullmäktige till förvaltningen.
Men man kan väl säga så att det är oppositionen som lägger fram motioner, det är deras sätt att påverka politiken. Det är väl inte så att majoriteten, det är i alla fall sällsynt.
Nej, det är sällsynt alltså. Just den här motionen om den här förtroendevaldas möjligheter att uppföra sina uppdrag. Det var en liten blocköverskridande motion då. Där även majoritetspersoner var med. Mm. Men normalt sett i Tyresö är det ju så att oppositionen jobbar med motioner.
Mm.
Men det där är lite kulturfråga. Det finns i andra kommuner så kan det hända att även majoriteten lägger motioner faktiskt.
Vi bryr oss bara om Tyresö i den här radion.
Så. Inga utblickar.
Nej.
Här är Tyresö som gäller.
Okay, ja. 20.
Ja.
Svar just då på motion. Svar på motion angående åtgärder för att minska bullernivån för boende invid Maria Sofias väg. Det är väl strandområdet det?
Ja, just det. Det här är en motion då som då har behandlats och som ska upp i fullmäktige med svaret då. Och den kommer upp i kommunstyrelsen som är det beredande organet till fullmäktige. Därför vi tar upp den här. Va? Och det här är en motion från Vänsterpartiet om bullernivån då. Vid ett litet stycke vid Maria Sofias väg då. Och man hoppas ju då att kommunen ska kunna göra några bullerdämpande åtgärder där. Men i svaret från förvaltning så säger man det att bostäder som är byggda efter 1997, och det är det här fallet då är det nya bullerregler där man då mäter vid fasaden på den så kallade tysta sidan i fastigheten då. Och där får man inte överskriga 55 decibel, och det gör man inte heller här. Så därför anser man inte att det finns några anledningar att göra några speciella bullerdämpande åtgärder, utan det här är byggt enligt de normer som gäller. Och det är väl någonting som vi i majoriteten håller med om också, därför så kommer den att föreslås att avslås.
Då hoppar jag till 21.
Mm.
Avsägelser och fyllnadsval till kommunledningsutskottet och stadsbyggnadsutskottet.
Ja, det brukar vara en stående punkt här. Det händer alltid någonting. Här är det väl Socialdemokraterna som skiftar runt lite mellan ersättare och ledamöter här inför det nya året. Så det är inte så mycket att säga om det egentligen.
Nej. 22. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Ja, allting som vi har delegerat åt till tjänstemän och så, det måste ju då, den typen av beslut ska anmälas till kommunstyrelsen sen. Och i det här fallet så är det ett delegationsbeslut som rör ändrade beloppsgränser för attesträtt. Som då någon har fattat beslut om och sen meddelas kommunstyrelsen på det här sättet.
Och den sista punkten, det är 23. Kommunstyrelsens meddelanden januari 2020.
Ja, det var inga superspännande grejer den här gången tycker jag. Det mest intressanta, det var ändå ett internt dokument här, nämligen Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport för november. Och där kan man läsa lite intressanta saker. Man kan läsa om det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för den nya nationalparksentrén i Alby då. Man kan läsa lite om samrådet för bildandet av Telegrafbergets naturreservat som är på gång då. Och sen kan man läsa rent generellt om alla utvecklingsprojekt som är på gång här runt om i Tyresö. Bland annat har vi det här långsiktiga planprogrammet för Trollbäckens centrumstråk som vi antog i höstas då. Men också mer närliggande saker som det pågående bostadsproduktion, alltså sådana beslut som har fattats för några år sedan som då pågår, det vill säga byggkranar idag va? Och sen hur det går med omvandlingsetapperna i Östra Tyresö, det här med kommunalt vattenavlopp och vägutbyggnad då. Och sen också arbetet med Tyresövägen. Om man är nyfiken på det så finns det lite om det där också.
Och det kan man gå upp till servicekontoret och få ut de där papperna?
Ja, de finns också på nätet.
Du Mats, det var sista punkten.
Ja.
Då ber jag för tacka för idag.
Tack själv.
Och så får vi hoppas att ni lyssnar hade någon glädje av vårt samtal.
Ja, får vi hoppas.
Tack ska du ha.
Tack.
Ni har hört Mats Lindblom, Liberalerna, redogöra för kommunstyrelsens ärendelista för sammanträdet här nu i januari. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.